Hej och välkommen till Vindkraftpodden. En podcast med mig, Erik Grönlund, och med dig,
Olle Hedberg.
Vi är nu tillbaka efter påskledigheten och det var jätteskönt att få lite påskledigt. Samtidigt väldigt roligt att köra igång här igen. Eller vad säger du, Olle? Hur är läget?
Ja, men det är fint. Skönt att vara tillbaka. Vi var ju en sväng på Gotland här och höll på vår tomt där nere i solen och hade det riktigt skönt och behagligt. Och så kommer man upp här till Stockholm igen och sitter i en stor snödriva mer eller mindre. Så det snabba kast. Men jag har hört, det var mycket i Skövde också. Mycket snö, va?
Ja, det kommer ju väldigt mycket här i förrgår och vi höll på att fastna i trafiken och på stora vägen här utanför Skövde. Och vissa satt ju där i 13 timmar, så att det var ju en ordentlig snösmocka som kom. Och ja, det fortsätter ju. Nu har det ju kommit lite snö till här idag, så att
Ja, det gäller att inte ge upp. Och vi får ju glädjas åt det som vi kan glädjas åt. Och en sån sak är ju den aktivitet som har varit på LinkedIn och folk som har hört av sig till oss efter förra avsnittet med Anders Enekärn. Så det är jätteroligt med den aktiviteten och när ni interagerar på LinkedIn och likea och kommentera de inlägg som vi och våra gäster gör. Men nu kör vi marknadskollen!
De senaste två veckorna har varit ovanligt händelserika i den svenska vindkraftbranschen. Hittills i år har det varit ont om investeringsbeslut, men så på två veckor så annonserades tre olika investeringsbeslut ut. Till att börja med var det Holmen som offentliggjorde Blisterliden i Skellefteå kommun, där man ska bygga 14 vindkraftverk från Nordex med en totalt installerad effekt på 98 megawatt. Därefter kom Vasa Vind med Fröskog i Åmåls kommun. Och där ska det bygga 6 vindkraftverk från Vestas med en installerad effekt om 36 megawatt. Slutligen så kom sen Eolus ut med att de kommer att bygga 3 vindkraftprojekt i södra Sverige. Fågelås, Boarp och Dollebo. Sammanlagt ska 15 verk byggas från Vestas med en installerad effekt om 87,6 megawatt. En annan väldigt intressant nyhet är att 2 närliggande stora projekt har fått lagakraftvunna miljötillstånd. Och det är projekten Norrbäck och Pauträsk i Västerbottens inland. Norrbäck har utvecklats av Vattenfall medan Pauträsk har utvecklats av Hemberget Energi, vilket Vattenfall har en option att förvärva. Tillsammans kan projekten få en installerad effekt om 530 megawatt.
Tack för det, Erik. Roligt att höra att det byggs eller planeras att byggas. Och särskilt kul med de här projekten som jag vet att du har varit involverad i för Vattenfall också. Men nu tycker jag vi kör igång intervjun med Linus Sturesson.
Hej Linus, välkommen till Vindkraftpodden.
Hej, tack.
Hur är läget?
Det är jättebra. Precis hemkommen från Åre i söndags där jag var vi medverkade på Vintervind. Så fullt med energi just nu, både skidåkning och härligt nätverkande.
Mm. Härligt. Och vi brukar alltid börja våra avsnitt med att få lära känna våra gäster lite mer. Så jag tänkte höra om du kunde berätta lite mer om dig själv. Var är du uppväxt? Vilka val har du gjort att du hamnat här i podden med oss?
Ja, som sagt var, Linus heter då jag. Är född och uppvuxen i ett litet samhälle som många inte kände till tidigare. Det är mer förknippat med ett varuhus numera som heter Ullared. Men ett fantastiskt liten, vi kallade byn när vi var nere i centrum, och där var en nära till allt, både med att spela fotboll till att hänga med kompisar. Så där växte jag upp. Sedan flyttade jag till Falkenberg där man gick gymnasiet på den tiden och utbildade mig då på den tiden till svetsare. Så jag brukar säga det ibland att jag och Stefan Löfven har samma bakgrund, och då har man ju the sky is the limit om man kan vara statsminister. Inte för jag är så politiskt engagerad, men så det är lite kul. Sedan så Var ute och backpackade som många andra gjorde på den tiden och träffade två tjejer faktiskt i Surfers Paradise som då jobbar som byggnadsingenjörer. Och det blev jag väldigt inspirerad av och kände att ja, men det här är nog rätt väg för mig. För svetsare var kul då när man var 18-19 kanske men hade lite större planer än så. Så då flyttade jag hem till Falkenberg igen och gick tekniskt basår på Halmstad högskola och läste upp mina betyg. Och där träffade jag två härliga killar, Andreas och Oskar. De övertalade mig att vi ska upp till Luleå och börja studera till civilingenjör då. Så det gjorde vi och trodde ju att man skulle kunna åka skidor och hade inte gjort så här jättebra bakgrundskoll innan. Det visade sig att Luleå är ganska flakt, ungefär 30 mil i radie. Så det blev inte så mycket skidåkning men det var jättekul att bo där uppe. Men jag märkte efter ett tag där att är det verkligen detta jag vill? Så jag valde efter ett halvår nästan att nej, det här, jag hoppar av. Och det är alltid lite så här, shit, man hade ju allting utstakat vad man skulle göra de närmaste 5 åren. Så det var en, ja, man fick börja tänka ordentligt, vad vill jag, vad ska jag bli när jag blir stor? Och jag gillar utmaningar, så när jag flyttade hem så hade jag ett par kompisar som jobbade inom, som resan inom plastindustrin. Och då övertalade de mig också, bara, men starta eget bolag och så jobbar vi tillsammans och hjälper olika bolag. Så det gjorde jag, 23 år gammal. Hade noll koll på att driva företag, men hoppade på det. Och på den tiden så låg Vestas huvudkontor i Falkenberg. Och jag hade en kompis som jobbade på kontoret där och då frågade han mig om jag var intresserad att hoppa in och hjälpa till som tekniker. Jag är inte elektriker, som sagt, jag är utbildad svetsare, men jag tackade ja. Det är det som är det härliga när man är egenföretagare. Det är ingen som läser sitt CV och man ska genom flera olika intervjuer, utan det är bara att säga ja och så skickar de väl ut den om man inte levererar. Så det var 2005, så då kom jag in i vindkraftsbranschen första gången. Och som tekniker, jag hade ett par anställda, så vi jobbade runt om i Sverige och stöttade Vestas på den tiden. Så det var allt ifrån tillbaka upp till Luleå faktiskt, där de hade en servicedepå. Så jag kom tillbaka och hälsade på mina kollegor, studentkompisar. Så jag fick bjuda på runderna, för jag var de enda som tjänade pengar. Men vi hade jättekul och sen jobbade jag med det några år. Och sen blev jag kontaktad av en vindkraftsägare. Om jag kunde hoppa in, bli anställd faktiskt. För det var lite lågkonjunktur där ett tag. Så att, det blev inte samma efterfrågan på de tjänsterna jag levererade då. Så då började jag jobba för ett bolag som hette Engie på den tiden. Och vi ägde en hel del Enercon-verk runt om i södra Sverige. Så då jobbade jag lite mer som teknisk förvaltare faktiskt. Och det var rätt kul att sitta på den sidan och förstå sig på vad som är viktigt i ett ägarperspektiv då. Och det är någonting jag är otroligt nytta av idag när jag jobbar som med serviceunderhåll där våra kunder är vindkraftsägare.
Och hur kom du sen in på Deutsche Windteknik? Hur hamnade du där?
Ja, jag har jobbat med massa olika, jag tror jag har jobbat med allt utan projektutveckling när det gäller vindkraft. Så jag har byggt parker och jobbade som site manager och runt om i hela Sverige, ett otroligt kul, spännande arbete där man fick jobba med väldigt många människor från olika nationaliteter, vilket man lärde sig problemlösning på en hög nivå samtidigt som man hade strikta tidsplaner och de här bitarna att ta hänsyn till. Men efter det, jag reste jättemycket runt om i Sverige och tröttnade väl lite på att inte spendera tid med familj och vänner. Och då låg Treventus i Falkenberg. Och då hörde de av sig och frågade om jag ville börja jobba med besiktning faktiskt. Och sedan mera blev det försäljning. Så då jobbade jag med försäljning för ett oberoende serviceföretag. Och några 2-3 år jobbade jag där. Och såg där att det fanns ett behov av en lite större spelare på den svenska marknaden. Och Deutsche Windteknik var ett bolag som jag kände till från Tyskland. Och såg där att de hade verkligen kunnat passa på den svenska marknaden. Många av ägarna hade verkligen behov av konkurrens. Så av olika anledningar så kom vi i kontakt med varandra och vi startade upp Deutsche Winternik i Sverige i oktober 2016. Och jag själv var den första anställda. Så det var verkligen från scratch har vi startat. Mm. Men det har varit en otroligt spännande resa.
Men kan du berätta lite mer om Deutsche Windteknik då? När grundades det? Och...
Faktiskt i år firar vi 20 år. Så 2004 startades Deutsche Windteknik. Och vi är privatägda. På den tiden så var det två herrar, Dr. Blanke och Dr. Meyer, som drev ett bolag som heter VPD, som många känner till, tänker jag. På den tiden när man skulle utveckla och bygga parker så fanns det ganska stor konkurrens mellan olika turbinleverantörer. På den tiden fanns det nog fler än vad det gör idag, för många har ju slått sig ihop eller försvunnit. Men för dem såg de en stor affärsrisk i att okej, vi har valt och konkurrensutsatt vilken turbin och modell vi ska ha på sajten. Och sen ska de förlita sig på att den leverantören ska erbjuda den bästa servicen i 20, 30, kanske till och med 40 år. Mm. Och det var en väldigt stor affärsrisk för dem. Och de sa att det måste finnas alternativ där ute. Så dels för att de är lite på tårna, men även såklart prisläget också. Att det är ett konkurrensutsatt pris. Mm. Så vi är skapta från ägarhållet faktiskt. Det är kanske inte alla som känner till. Så därav så är det viktigt för oss att finnas där långsiktigt som ett alternativ för att teckna serviceavtal som är våran ska man säga, navet i vår verksamhet. Då.
Hur många marknader finns ni på idag? Vet du det? Och hur många anställda ungefär är det?
Ja, men Europa är såklart, med Tyskland är vår huvudmarknad. Sen finns vi i Polen, Frankrike, Belgien, Holland, lite grann i Danmark för offshore, Sverige, UK. Och sen utanför så finns vi, utanför Europa så är det USA och Taiwan då, som vi är etablerade i. Och när jag började 2016 så var vi runt 700 anställda totalt sett i gruppen. Och idag tror jag vi är runt 2200 medarbetare. Mm. Så det har varit en otrolig resa.
Mm. Och i Sverige, hur många är ni här?
I dagsläget så är vi 65 anställda. Merparten tekniker såklart, för vi erbjuder ju vi erbjuder servicetjänster till våra kunder. Vi har huvudkontoret i Varberg på västkusten. Och där vi trivs otroligt bra. Det är ganska nära för oss att ta oss ner mot kontinenten till våra kollegor i framförallt Tyskland. Och i fjol så omsatte vi strax över 150 miljoner. Så det har varit en häftig resa.
Men där 2016 då var du i princip själv. Så att det är väl du som har fått navigera mycket och bygga upp det här i Sverige?
Jo. Jag hade med mig två kollegor som heter David och Claes, och det var egentligen vi tre som verkligen tog första spartaget tillsammans, även om jag startade några månader tidigare. Tre helt skilda personer, jag är och de andra har sina olikheter, men det har gjort att vi har varit en himla bra grupp där vi har fått anpassa oss ut efter varandra. Och sen har vi lyckats anställa otroligt engagerad personal. Allt från tekniker till olika stödfunktioner på kontoret. Just.
Och vad är det för tjänstutbud ni har? Är det också någonting som har ändrats över tid och som du ser kommer ändras framöver? Eller är det samma koncept ni kör hela tiden?
Ja, men både och. Grundkonceptet hos oss, det är ju serviceavtal. Att vi ska drifta och serva vindkraftverk. Så som vi har utvecklat är ju att vi har startat med fler fabrikat både i gruppen men även i Sverige då. Och sen är det klart att det kommer andra kringtjänster runt om som vi också lägger till eller erbjuder då. Allt ifrån reservdelsförsäljning, extern försäljning där vi hjälper till med utbyte av större komponenter. Och ibland lite inspektioner och annat.
Men visst har ni också gett er in lite på, vad ska man kalla det för, kunskapskonsultmarknaden och speciellt offshore, eller hur är det med det där? Ja. Det är många som nu utvecklar offshore vind i Sverige, men som inte riktigt kan se hur kommer serviceupplägget fungera.
Exakt. Likt som onshore då, landbaserad vindkraft, så fanns det en otrolig stor potential och efterfrågan att det skulle vara fler alternativ även offshore. Så offshore-delen startade vi, jag tror det var 2013 i Tyskland, och har varit verksamma i offshoren sedan dess. Och ja, sedan 2013, det är 11 år nu, så har vi skaffat otroligt mycket kunskap och erfarenhet.
Men då, så ni kommer kunna hjälpa dem som idag sitter och jobbar med offshore-projekt i Sverige, är det planen eller?
Ja, men vi ser bland annat i Polen nu sedan något år tillbaka, som kanske ligger lite före den svenska marknaden när det gäller utveckling av offshore. Så ser många utvecklare ett behov av att få mer kunskap i hur de ska planera och bygga parkerna om man tittar på ett driftperspektiv då. Mm. Och där har vi ju samlat på oss mycket kunskap där vi är väldigt öppna för att delge detta, för vi tror på sikt att det kommer göra en stor fördel när man väl driftsätter parkerna sen, att man har tagit vissa beslut i ett tidigt skede där, helt enkelt.
Så ni kan hjälpa till lite med kostnadsprognoser då för olika typer av upplägg, eller? För jag tror det är det många sitter nu och brottas med, så där. Hur ska vi, ja, hur kommer liksom, beroende på vilken typ av serviceupplägg vi har, hur kommer det slå på investeringskalkyler?
Jo, men jag tror det, för oftast så kanske inte de har valt vem som är turbintillverkaren som ska monteras, så där kan vi komma in och prata om driftstrategier, vad tror vi med bemanning, vilka typer av båtar, eller är det helikoptrar? Så jag tror vi kan ganska tidigt hjälpa till för att kunna beräkna kostnadsbilden på vad man tror kommer bli en driftskostnad i förlängningen då. Så det är vi väldigt öppna i, och där har vi ju vårt bolag som heter Offshore and Consulting. Det är just vad det heter, att vi ska hjälpa till och konsultera och hjälpa kunder där. Så det ser vi verkligen fram emot, och vi har redan börjat kontakta en del kunder i Sverige och vi ser ett stort intresse.
Och det som jag tycker är väldigt spännande är just att ni har verksamhet i så många olika länder. Och det blir ju lätt att man hamnar i sin lilla bubbla. Men om, när du pratar med dina kollegor i andra länder, vad är deras bild av den svenska vindindustrin och svenska vindkraftsmarknaden?
Ja, vad ska man säga? Pratar vi med mina kollegor i Tyskland, så är de såklart väldigt positiva till Sverige, för de har varit där på semestrar år efter år. Men vi är ganska lika hur vi ser på affärer och hur vi driver bolag. Jag har jobbat för danskt management i många år, där man är mer affärsinriktade kanske, medan Tyskland är mer relationsbyggande. Och den svenska marknaden är framförallt så att vi har lite större parker uppe i norr, men också väldigt mycket småägare om man tittar på turbiner som byggdes mellan 2005 upp till kanske 2013. Och vi är ett ganska politiskt stabilt land, även om vi kanske inte tycker det alltid. Men jämför med andra länder vi är verksamma i, så är vi väldigt stabila. Och vi har också stora arealer där vi tror på en fortsatt utveckling på vindkraftsmarknaden. Och inte nog då på offshore-sidan, där vi har en av de största kusterna i Europa.
Spännande, men vi var ju inne lite på det här med marknaden, och som du sa, Gernot Blanke här, och att man såg att det fanns inte så många alternativ om man inte ville sitta i knät på turbinleverantören. Hur ser marknaden ut idag, skulle du säga? Ni har en del av marknaden, men finns det fler aktörer?
Ja, men jag tror 2017-18 så märkte man en rätt stor förändring i Sverige, där även tillverkarna börjar med något de kallar då multibrand. Mm-hmm. Det vill säga att de också ska serva andra turbintyper då, vilket vi har gjort då sen starten. Och det har ju gjort att det blivit mer konkurrens, och det är ju egentligen därför vi är skapta. Så vi ser ju fram emot mer konkurrens. Vi behöver också bli mer på tårna och erbjuda en bättre produkt för våra ägare då. Men annars, om man ser utvecklingen, så är det framförallt att det finns inte så många spelare kvar. När vi tittar på turbintillverkarna, de har gått ihop. Vi ser på Siemens, Gamesa, Och vi ser på, nu har vi ju Senvion försvunnit, men det har också blivit en serviceverksamhet, en del av Siemens Gamesa. Så idag så är det ännu större behov att vi och andra oberoende företag finns där och ger alternativ helt enkelt.
Och hur vanligt är det då att turbintillverkarna själva levererar service? Nu ser man ju ofta i olika pressreleaser och så här att man ser att de ska ha någon sorts serviceavtal i 20 eller 30 år. Hur vanligt är det? Liksom, har du, och jag tror, min uppfattning i alla fall att det har blivit vanligare med åren. Eller vad skulle du säga om det?
Ja, men jag tror dels har det varit kanske den nya typen av ägare. Förr var det mer energibolag eller större markägare som ägde. Men nu kommer ju allt från pensionspengarna in. Mm. Där man mer ser det som en ren investering, och då vill man ju säkerställa ha så låg risk som möjligt i investeringen och kanske lite lägre marginaler istället. Och då vill man oftast teckna ett långt serviceavtal då, så att, som sträcker sig, jag har hört avtal som sträcker sig till år 35, vilket är helt galet om jag själv, att man kan spå så långt i framtiden vad som ska ske då. Men så där märker man, men jag ser också en trend från de då som är energibolag att de vill gärna ha möjligheter till kanske oss eller andra kunna komma in och konkurrensutsätta det. Mm. Kanske var 50 år.
Bara en fråga som poppar upp här i huvudet. Jag tänker, de här större, om vi ser Vestas till exempel, och när ni då ska köpa in komponenter, där sitter de ju lite på makten i att sätta priset. Så. Hur hanterar man det? Upplever ni att ni får rimliga priser på komponenterna när ni upphandlar?
Ja, men både och. Alltså, vindkraftsmarknaden börjar ju bli en basindustri. Mm. Och en basindustri menas med att den blir mer mogen. Och Vestas tjänar ju också pengar på att sälja reservdelar. Mm. Och jag tror vi på Deutsche Windtechnik är nog Vestas största kund i Europa. Och de har ju också ett intresse att kunna den avdelningen kunna göra sina budgetar och intjäning. Sen tror jag också att vi som oberoende serviceföretag, vi ska ju vårda deras varumärke. Så jag tror någonstans så förstår de också att man kan ju inte helt spela ut oss. Mm. För då har vi också turbiner som står still. Och jag tror också de förstår att precis som bilindustrin, det är inget konstigt med att man kan lämna bilen hos någon annan. Och jag är helt övertygad om att vi kommer komma dit om några år. Och det kommer nog också de som tar till sig och vara lite mer öppna. Jag tror också det är de som kommer bli mer framgångsrika framåt. Den ägare ser att om man beställer den här modellen av turbin, så vet jag att det är flertal som kan hjälpa mig i framtiden. Och det ser man ju på den här marknaden just nu, som är jätteorolig nu med de här större drakarna, där det finansiellt är stora problem. Och ska man göra en investering på några miljarder, så vill man ju veta att det finns alternativ som kan drifta den här parken i många år.
Mm. Och en annan sak som man ofta ser då i pressreleaser när det annonseras som investeringsbeslut är ju att man också nämner att det finns tillgänglighetsgarantier. Hur jobbar ni med tillgänglighetsgarantier? Är det någonting som ni erbjuder kunder, och hur funkar det rent praktiskt?
Ja, men tillgänglighetsgaranti är ju en trygghet för dels den som investerar eller den som finansierar. Det kan ju oftast vara banken som har ett krav att det ska finnas en tillgänglighetsgaranti för att veta att det kommer in en viss produktion varje år då. Och det är någonting som vi erbjuder precis som tillverkarna själva. Och en tillgänglighet är vad egentligen vad den heter. Det är att turbinen ska vara i drift x antal procent per år. Och normalt sett kanske man ligger runt 97%. Och de här 3% är ju den tiden vi har på oss. Och åtgärda fel, ibland även utföra det planerade underhållet. Och många större stopp behöver vi också göra, eller större fel behöver vi också göra väldigt planerade om för att inte ska drabba tillgängligheten. Och det har ju varit, tidigare om åren så har väl tillgängligheten inte varit den största risken för oss. Men med elpriserna för ett par år sedan så blev det ju en av våra största risker. Mm. Så där ser man hur snabbt marknaden kan förändras och påverka oss.
Men och nu när det har varit sån kraftig inflation här, och vi vet ju att komponentpriser och annat har ju gått upp ganska signifikant. Hur tycker du att det har påverkat hela marknaden?
Jo, men det är såklart att allting blir lite dyrare för oss. Bara i Sverige så har vi fått jobba mycket med den svaga svenska kronan med, som drabbar oss mycket när vi köper det mesta i euro. Men komponenter, det är klart att vindkraftverken eller branschen börjar bli så stor nu, för det finns ganska många leverantörer nu som tillverkar, och det är klart att priserna går upp och de går ner, oftast upp då, men det är också någonting som när, i våra avtal att vi har indexeringsmöjligheter då, så att det följs åt rimligt då.
Och i och med att ni har då verksamhet i hela världen, så ser ni ju olika typer av parker, olika typer av behov, och hur skulle du säga att servicebehov och servicekaraktär skiljer sig mellan olika sajter, kanske både i Sverige och globalt?
Ja, en bra fråga där. Ja, men tittar vi till exempel i England, UK, där vi etablerade mycket större parker, och då behöver man lite en annan setup, ofta lite enklare att hantera, där man kan ha lokalt personal på sajt. Medan i Sverige och framförallt Tyskland så är mycket små parker där vi har en servicehub som vi också då får. Vi brukar säga att max 1,5-2 timmar är det längsta avståndet för en hubb, för att få en så vi också hinner utföra lite arbete och inte bara sitta i bilen och resa då. Vilket också påverkar miljön där, så vi försöker hålla ner våra resor. Men det är väldigt olika. Tittar man tidigare på Spanien där vi tidigare var verksamma, så är det ju stora bolag som är bedrålar de här, som kanske har mer, ska man säga, tar ett större ansvar för sin park, där vi som bolag var en del i verksamheten, där de planerade ut oss. Men där passar inte vi som bolag in riktigt. Vi vill vara mer oberoende och själva kunna bestämma vad vi ska göra, och det är där vi passar bäst in.
Spännande. Men ska vi för vår förståelse och kanske lyssnarnas försöka att plotta ut lite, hur ser den här driften faktiskt ut? Och om du skulle kunna börja och redogöra ungefär, hur ser en liksom serviceplan ut för ett modernt vindkraftturbin idag? Alltså om vi då har 20 år. Ungefär huvuddragen, hur ser en plan för service ut?
Jo, men en turbin när den konstrueras så sätter man också en driftstrategi kring den turbinen, kan man säga då. Och det är den årliga servicen. Oftast består den av 2 besök, ibland 1 besök beroende på fabrikat. Och där har ju tillverkaren en gång i tiden spesat upp i en checklista vad är det man ska utföra för underhåll. Det kan vara allt från olika tester till smörjning av lager, till utbyte av filter och så vidare. Så det gör vi 2 gånger per år, är väl det mest förekomna. Och därefter så har man också varje år lite olika delar. Så var fjärde år så gör man kanske en lite större service, och tar kanske en dag extra, för man byter ut kanske hydraulikslangar, vissa kontaktorer i förebyggande syfte, för istället för att få ett stopp så byter man ut det i ett tidsintervall. Och det är någonting som vi hela tiden med den statistiken och driftstatistiken vi har och felkoder kan lägga till fler saker vi byter i förtid då, för att minimera stopp. Så det här, oftast har man en plan på ett vindkraftverk ända upp till år 20, där man gör olika saker beroende på vilket år det är då. Och så är det egentligen för alla de olika typerna av turbintillverkarna som vi hanterar, och det är väl 12 olika fabrikat i dagsläget.
Vad är den största komponenten som man liksom i normalfallet under den här servicetiden, livstiden för vindkraftverket, byter ut? Jag tänker till exempel växellåda är väl ett undantag, den ska väl hålla, men ibland får man byta. Men vad är den största komponenten som man i normalfallet byter ut?
Också en bra fråga där. Nej, men det är väl olika motorer egentligen kanske som är de största som vi byter ut. Annars så brukar vi definiera de större komponenterna som huvudkomponenter. Och de byter vi enbart när det är ett behov då. För oftast då innebär det att man behöver större kranar och mer manskap för att göra de här byten.
Och hur gör ni med själva de här serviceintervallen, hur ofta ni gör saker, vad ni gör, så är det upp till er att bestämma, eller är det så att det kommer en plan från början från turbinleverantören, så att så här ska ni göra, eller finns en flexibilitet i det som ni anpassar beroende på så att ni hamnar inom rätt tillgänglighetssiffra då?
Ja, men man kan säga det tillverkaren kommer ut med, det ser vi kanske som ett minimum för oss, för att det finns ju olika försäkringar och sånt där vi måste följa den underhållsplanen som är skapt för just den turbintypen. Men vi själva lär ju oss från olika fabrikat hur vi gör på olika, där vi ser fördelar, men det här vill vi göra här också för vi ser en stor fördel med det. Bland annat till exempel med att byta ut komponenter i förtid. Och ett exempel till det kan till exempel vara på västasturbiner där du har mycket hydraulik. Du har ju hydraulisk pitchning av vingarna. Där jobbar den här hydraulikmotorn väldigt, väldigt ofta. Man bygger upp ett tryck och akttankar, men den går relativt ofta. Startar, stoppar, startar, stoppar. Och där ser man ett ökat slitage i den kontaktorn. En kontaktor, jag har dåliga koll på priser där, men säg att den kostar 400 kronor eller 200 kronor. Men vi kan få ett driftstopp på 8-10 timmar i värsta fall. Mm. Ja, men då är det mycket bättre att vi byter ut den här delen kanske var tredje år istället för att vänta tills den går sönder då. Och så är det med massa olika delar i turbinerna, och det är där vi hela tiden lär oss. Och där är väl någonting som också många pratar om idag med AI och machine learning, där vi kanske ännu bättre kan lära oss hur länge har den här delen, eller hur lång livslängd har den här delen, beroende på unika platser där de sitter, eller de turbiner de sitter i då.
Det är jätteintressant. Och hur jobbar ni då med den här stora datamängden? Får ni del av skadadata även om ni jobbar med service och underhåll? Eller är det då, liksom, vilken data får ni reda på från turbinen?
Ja, men som vi som jobbar som oberoende då, vi har ju fullt ansvar för den här turbinen. Eller vindkraftsägaren har gett oss fullt ansvar. Det vill säga också åtkomst till skada.
Kan du förklara kort vad skada är? Jag tror inte alla kanske...
Ja, nej, men det är sant. Skadan är egentligen en kommunikationsmodul i turbinerna. Den sitter där ofta tillsammans, som en server egentligen, tillsammans med en router. Där vi kan då skicka signalerna från vår driftcentral till turbinen eller tvärtom då. Och i den här servern så lagras det också väldigt mycket data som också skickas till vår server där vi lagrar all historisk data då. Och det som jag tycker är lite häftigt med just vindkraftverk är att även de här som är ganska gamla turbiner, som är nästan 20 år gamla, så sitter det otroligt mycket givare och signaler och data även på de här gamla turbinerna, likt som det gör idag. Så att många av de här turbinerna är också anpassningsbara nog för att kunna vara, ska man säga, förberedda för den nya tekniken som kommer. Vilket gör att vi inte behöver göra så stora investeringar för att tillämpa den nya tekniken. Och det kan vara ju allt ifrån att vi, ja, som jag sa innan då, att man ser när vissa komponenter ska gå sönder i förtid. Det gör vi redan idag med växellådor där vi mäter på vibrationer och tittar, kan trenda och säga nu inom ett halvår behöver vi byta ut den här växellådan. Och så det är väldigt sällan vi har driftstopp på de här större komponenterna. Sen kan det vara till exempel med reservdelar, att vi kan lära ett system med hur långa reservdelar eller hur långa leveranstider vi har kopplat, hur stora lagernivåer måste vi ha på våra centrala lager och vilket behov har vi varje år. Så det finns otroligt mycket man kan lära AI. Men vi är precis i början. Men jag vet om att nere på de centrala avdelningarna, tekniska avdelningarna i Tyskland, så tittar de mycket på detta tillsammans med olika universitet, hur vi kan utveckla det.
Ja, men, jättespännande. Men om vi hoppar tillbaka lite till det här med serviceavbrotten och intervallen där. Och när vi pratade inför det här så nämnde du att ni börjar gå ifrån att lägga servicetillfället när det är vindstilla till att när det blåser som mest i princip, eller hur?
Ja, men jag har börjat utmana våra kunder ibland, att innan så var det från första början så hade man oftast en tidsbaserad tillgänglighet, man mäter minuterna och timmarna som turbinen står still, och 3-4 år bakåt i tiden så kanske det var mer intressant att mäta produktionen man tappar, det vill säga produktionsbaserad tillgänglighet. Men sedan nu när elpriserna och i Sverige när det var så mycket vindkraft i el, energibalansen, så när vi producerar väldigt mycket vind eller produktion från vind, så går elpriserna ner. Och då kanske vi egentligen ska serva vindkraftverken när det nästan är full produktion. Samtidigt så är det då vissa kunder som har bundna avtal. Så att det är ganska komplext. Men jag tror det, vi måste utmana oss själva där för att se hur ska vi kunna vara med i framtiden här. För att om vindkraften ska bli den delen som vi hoppas på, så måste den också kunna vara lite mer flexibel. Och där kommer man ju in på de här olika stödtjänsterna nu med FCR ned och upp. Och det här som jag tror är ett måste för vindkraften för att stabilisera elnäten.
Men kan man serva även om det blåser kraftigt?
Både ja och nej. Vi har ju vissa vindgränser såklart. Framförallt när vi ska ut i navet och arbeta, så har vi ju stora att vi låser rotorn, och där har vi lite olika, men oftast är det en maxvind på 15 meter per sekund. Eller beroende på hur täckningen känner sig ute.
Då gungar det ganska bra, va?
Ja, men då gungar det. Och framförallt när du låser en stor rotor, det är då det börjar gunga. Mm. För oftast när man har en rotor som snurrar lite sakta, så jämnar det ut frekvensen egentligen på tornet, så att vi inte får det gungning. Så att jag ska inte säga att det är dit vi går, att vi ska serva när det blåser mycket. Men jag tror vi måste utmana oss själva och tänka nytt och inte bara hålla på så som vi har gjort det i 20 år bakåt.
Mm. Det är ju väldigt intressant. Och hur vanligt är det att ni behöver göra akututryckningar till vindkraftverket om man har stannat på påskafton och någon stackare måste åka ut dit?
Ja, drömmen hade ju varit att det hade sluppit det, men tyvärr är det ju inte riktigt så. Så det är klart att vi har många stopp där vi måste åka ut. Och dels så har vi bemannat upp, så vi jobbar 7 dagar i veckan med vår personal på de flesta områdena vi är etablerade i. Och det är ju någonting som våra kunder uppskattar enormt nu, framförallt med de elpriserna som har varit. Men annars söker man också via vår driftcentral att kanske ändra vissa parametrar så vi kan få igång produktionen. Kanske att vi har fått strypa ner effekten lite grann. Men att vi då kan planera ett besök senare i veckan istället och åtgärda felet. Så det är också någonting vi också tittar väldigt mycket på, just de här, ska man säga, verktygen vi kan använda för att logga in i turbinerna via vår driftcentral för att få igång turbinerna snabbare. Och där sparar vi också lite pengar, att vi slipper många körningar ut.
Men om man tittar på, vi var inne på det lite tidigare här, du nämnde motorn till hydrauliken är klok att byta ut i tid. Men finns det något, ja, förenklat kan man säga, är någon komponent som brukar gå sönder just akut så här som man får rycka ut till, och skiljer det sig mellan de olika leverantörerna?
Ja, men ett vindkraftverk idag, den har otroligt mycket givare, signalgivare, olika kretskort. Men mycket handlar ju om att turbinen ska vara så säker som möjligt. Så är det någonting som avviker, så ska det ge en signal. Det kan vara ett varvtalsgivare eller något annat då. Och det är ofta det här som också ibland krånglar och går sönder då. När vi tittar på olika fabrikat, vi jobbar ju som sagt var i Sverige här nu med 6 olika fabrikat, och varje fabrikat är olika modeller, så det är en ganska stor bred kunskap vi behöver ha. Och vi jobbar både med växellådsdrivna turbiner men också direktdrivna turbiner där vi inte har en växellåda. Och många tänker, ja men skönt att slippa växellådan, för det har ju varit mycket snack om historiskt. Men generatorerna som sitter på de här direktdrivna har ju också sina problem med kylning och ibland att man får kortslutningar. Och reparera det tar ibland flera veckor, för man behöver linda om turbinerna uppe på plats då. Så det är väldigt, väldigt olika. Tittar man på, ja, de som har hydraulik, så har man också lite ökat slitage. Det kan vara läckage, de här bitarna man jobbar lite mer med mot kontra elektrisk vridning av bladen. Så det är, jag tycker många frågar vilken är den bästa modellen. Och jag kan faktiskt inte svara på den. Förr var den här Siemens Cigar 2,3. Det var det man byggde offshore. Men även den har ju sina problem, men det, allting handlar om att ta hand om turbinen på bästa sätt och jobba förebyggande. Så går de ganska lit, måste jag säga.
Just det med växellådor är en väldigt intressant frågeställning, för när jag går in i branschen där kring 2007-2010 så var ju det en jättefråga, och Vestas höll ju nära på gomkull på grund av växellådsproblem. Sen kommer ju de här verken som du nämnde utan växellåda, samtidigt som just nu byggs det många med växellåda. Så hur skulle du säga att de olika teknikerna står sig mot varandra, och har du några, om du hade varit skulle köpa upp vindkraftverk nu, vilken teknik skulle du välja?
Jag hade nog, alltså allting handlar om vilken plats den står på, vad man har för typ av vindkaraktär och de här bitarna. Men det jag har sett historiskt i Sverige är de här lite mer exotiska märkena som försökte säljas. Det är ju svårt att drifta dem på bästa sätt, utan fördelen har varit att gå med lite mer kända turbintillverkare där det finns en serviceorganisation. Sen är det ju jättespännande att se nu Asien och Asienmarknaden med de tillverkarna som finns där nere, som jag vet knackar på dörren i Europa, och vilket håll det, eller vilken väg det kommer ta. Men ja, jättesvårt att säga. Men de större turbinerna tror jag det är nästintill omöjligt att bygga direktdrivna. Om jag, nu är inte jag någon expert på hur man designar turbiner, så att jag tror växellådan kommer att finnas där i många år framöver.
En annan fråga, det är ju det här med vindkraftstekniker och att ja, man reser till sajten för att sköta underhåll. Ska vi säga, finns det någon typ av magisk gräns för när det är ekonomiskt rationellt? Hur långt kan man liksom få resa till en park innan det blir för dyrt? Det är lite krånglig fråga kanske. Men...
Ja, nej, men vi har våra servicehubbar idag. Det är 12 till antalet i södra Sverige. Det är klart att vi vill ha så kort restid som möjligt. Men ibland är det svårt, för vindkraftverken byggs ju där de får tillstånd. Och vi får ju etablera oss där vi hittar personalen. Så innan kanske den mest strategiska platsen är just där. Men vi hittar inte personalen just dit eller där. Så det styr lite. Samtidigt så tackar vi också nej ibland till vissa förfrågningar. För vi ser att vi har för lång restid, eller vi kommer ha för få turbiner i det området för att kunna ha lokal personal. Och där ser man ju nu ett otroligt stort problem uppe i norra Sverige, där du ska konkurrera mot dels gruvorna som har funnits där i många år, men nu kommer ju också det här Hybrid X vätgasproduktion. Vi har alla serverhallar där det lönekostnaden är en liten promille i deras satsningar. Medan vi som servicebolag som säljer servicetjänster, är det ju en relativt stor del av våran kostnad är lönekostnader. Så det är väldigt, väldigt utmanande. Och det tror jag man måste i förlängningen se på, hur kan vi jobba med att få fler människor till att flytta till Sverige. Och man får nog annonsera i fisketidningarna: vill du fiska efter jobbet, flytta till Arvidsjaur. Så jag tror man får försöka locka folk även från andra delar av Sverige, men jag ser bara i södra Sverige att vi har problem att hitta tekniker, och då är det nästan ännu större problem, vet jag, uppe i norra Sverige.
Och vi har ju redan varit inne på frågan om tillgänglighetssiffror, att det finns olika tillgänglighetssiffror. Men vilken typ av tillgänglighet skulle du ändå säga är mest rättvisande? Skulle du tycka att om man ska sätta någon form av siffra i sina kontrakt, är det energitillgänglighet, eller ska man koppla det på något sätt mot priset?
Ja, i slutändan ska man ju kunna mäta på det. Jag tror om man har ett lite mer stabilt elpris, vilket jag tror kommer ske. Det är inte alltid vi har krig i närområdet som orsakar de här kraftiga obalanserna som jag har haft, så tror jag produktionsbaserat i alla gånger. Tidsbaserat det kan kanske också vara bra, men jag vet själv om att ibland är det svårt att motivera en av våra anställda till nu måste åka ner till Skåne här på lördag eftermiddag, för vi måste trycka igång eller felsöka de här turbinen. Och så säger han, ja men Linus, här är ju vindstilla. Ja, men det spelar ingen roll, vi har tidsbaserat. Det räknas ändå. Så jag tycker produktionsbaserat, våra tekniker, våra anställda kan förstå varför det blåser mycket, vi måste få igång turbinen. Mm. Och för Sverige och för våran energikonsumtion så tror jag det är bra med att vi försöker att få turbinen att producera så mycket energi som möjligt.
Mm. Vad skulle du säga att den generella tillgänglighetstiden ser ut idag ungefär? Alltså man har ju 97, 98 använder man ju ofta i kalkyler, och jag har sett det finns ju ganska bra den här sammanställningen. Jag kommer inte ihåg vem det är nu som har gjort den, bara ett tag sedan jag såg den, men var tror du att generellt det ligger idag, tillgängligheten, och skiljer det sig mellan nyare och äldre parker?
Ja, men generellt om man tittar på de första par åren när en turbin är ny, så är det oftast lite, man behöver trimma in dem, men man behöver justera dem lite för att de ska börja gå stabilt. Och det blir ju bättre och bättre ju längre den här modellen har funnits på marknaden. Sen har man en period kanske mellan 1,5 upp till 10-12 år där man ska ha en ganska felfri drift. Mm. Men sen börjar det då, vi kanske har växellådor som kommer efter år 12-14, vi har kanske ett lite större underhåll på vingarna och många andra komponenter som slits med tid. Men vi tittar redan nu på hur ser det ut efter år 2030, vad vågar vi gå ut med för tillgängligheter. Och idag så förlänger vi rätt många avtal nu upp till år 25. Men det kan ju också bli en fråga att vi kanske får sänka tillgängligheterna lite grann. Och sen tror jag 97%, allting handlar ju också om villkoren och avtalet. Man kan gå ut med en siffra, men så har man exkluderat ganska många event. Och vissa event ska vara exkluderade som vi som servicegivare kanske inte har, ska man säga, som vi kan styra efter. Det kan vara allt från nätbortfall till väder och vind. Det är klart att väder och vind, att vi ska ta hand om det, men extrema stormar och de här bitarna.
Och vi var inne på att Sverige har sina fördelar med stora ytor, kan bygga stora parker, men sen kommer också baksidan med att det är kallt och is. Och det påverkar både produktionen, men är ju även en säkerhetsfråga. Hur jobbar ni med det? Och vad är din erfarenhet av nedisningsproblematiken av vindkraftverk?
Ja, nu kommer jag ju senast från vintervind här, som det enbart de pratar om i nedisning, eller framförallt vindkraft i kallt klimat. Och det är ju någonting som var känt i många, många år. Och ja, nu är inte vi tillverkare här, men många av turbintillverkarna har ju olika lösningar. Men det är ju en risk. Nu har vi ju turbiner i södra Sverige och man säger Dalarna, Värmland. Där ser vi ju tendenser mellanåt där vi har problem med is. Men ja, antingen får man, för oss där jag pratar om vår personal, så är det jätteviktigt att vi jobbar säkert. Där vi ibland inte ens kör in på parkerna om vi ser att det är större problem. Och sen i vissa fall så har vi ju parker uppe i norra Sverige som vi inte själva sköter om, men jag hör av kollegor i branschen att de kan stå still i en och en halv månad, och det är inte heller bra. Så att det är ju ett problem i Sverige, och det är ju någonting som man måste på något vis kalkulera med. Både riskerna och framförallt stillestånden. Eller. Sen tror jag många turbiner, de har ju också givet, de stannar ju när det är riskvis, och det minimerar ju också risken för vår personal.
Ja, vi var inne på det lite tidigare, det här med AI och hur man kan använda SCADA. Men ser du några andra spännande serviceinnovationer eller någonting som kommer på marknaden och som kan förändra eller revolutionera?
Ja, men det hade väl varit lite coolt om alla vågat ta till sig den här tekniken. Mm. Vi säger att vi servar inte efter ett intervall, utan verktyget eller AI-verktyget säger till oss, nu ska ni åka dit och göra de här underhållet. Riktigt är vi ju inte ännu, men någon gång kanske det kommer. Men jag tror vi kommer bli skickligare på att göra de planerade åtgärderna mycket, mycket bättre.
Jobbar ni med drönare och för inspektion och sånt också, eller hur?
Ja, ja, men det gör vi, och där ser man ju vad teknikutvecklingen har gjort skillnad. Mm. Vi har ju oftast tidigare om åren haft, vi kallar det rope access, man hänger i rep och klämmer, precis, och knackar och känner på turbinerna, eller vingarna på turbinerna, och det kommer man fortsatt behöva göra emellanåt. Men drönarna är ju, framförallt så minimerar vi driftstoppet. Det går ganska snabbt. Vi ser ju offshore är det ju en otrolig fördel. Och nu kommer ju också mer teknik med inte bara drönaren i sig utan kameran med allt ifrån hur den kan analysera med om man sitter i bladvärmare kan vi hitta hotspots där vi kan finna, och då är det ofta lite bättre att komma ut lite mer från vingen än man hade gjort traditionellt sett med rep då. Så där vet jag nu att vi med AI, vi skannar av vingarna och med hjälp av AI så hjälper den oss med att hitta trender och fel eller defekter på vingarna. Sen exakt hur det går till, det vet, får man nog vara professor för att förstå. Men.
Intressant. Och en annan fråga är ju att många svenska vindkraftparker har ju nu stått ett tag, och ni jobbar ju med många av de lite äldre parkerna. Och då blir frågan, vad händer i slutet på perioden där? Tror du att vi kommer se fler och fler livstidsförlängningar, att man kör vidare med samma teknik och byter ut vissa komponenter, eller tror du att man kommer att göra repowering som vissa börjar titta på, som blev väldigt vanligt i Tyskland, men det var ju också för att man fick nytt stöd, men här finns ju inte nya stöd, så att vad är din framtidsspaning där? Vad tror du kommer att hända i slutet på livslängden?
Ja, men vi som inte är tillverkare, vår affärsstrategi är ju att drifta parkerna. Och då vill vi ju drifta de här parkerna så länge det bara är tekniskt eller ekonomiskt möjligt. Och jag tror inte så mycket på att byta ut massa komponenter i förtid, utan att fortsätta drifta, men att ha en rätt strategi och planera för att vi behöver byta ut de här när det väl är dags. Jag tror också i Sverige att på vissa platser tycker jag det är absolut att man ska göra en repowering och kanske få ut mer effekt på just den etableringen man har gjort. Medan på andra ställen så kommer det nog ha svårt att få nya tillstånd. Och då vill man ju kunna driva de här parkerna så länge som möjligt. Och där tror jag vi på Deutsche Windtechnik är väldigt väl etablerade. Där vi även i gruppen har dels ett bolag som renoverar växellådor. Som kommer behövas, det vet vi. Vi har också bolag som renoverar elektriska komponenter. För vad som händer efter år 20 kanske är att det slutar tillverkas just det kretskortet eller den vindgivan eller vad det kan vara då. Och då är det jätteviktigt för oss att kunna ha tillgång till reservdelar. Och där tror jag att, och det märker vi redan nu i våran hållbarhetsarbete, att vi ska försöka återanvända så mycket som möjligt och renovera när det är möjligt då. Och det kommer också hjälpa oss att kunna drifta de här parkerna till år 30-40 kanske.
Spännande. Men om man zoomar ut och tittar på ett vindkraftverk, och då du som kan tekniken väldigt bra, ser du någonting som är liksom fortsatt ett litet problem i hela den här teknologin som är lite en nagel i ögat? Du nämnde lite det här med hydrauliken, och då byter man det var tredje år så slipper man. Men är det någon del i det här systemet som är svagare, skulle du säga?
Hydrauliken tror jag det är faktiskt inget problem egentligen. Det är bara att man jobbar och förebygger det. Men det jag ser är till exempel, tidigare har mycket diskussioner om växellådor. Den nya växellådsproblematiken, det är egentligen vingar just nu. Underhållet på vingar, de blir större, längre, mer krafter. De kanske inte har, de har ungefär samma vinghastighet eller vingtipshastighet, men de har en blästring konstant med tid. Så jag tror vi måste lära oss av våra misstag och ha bättre strategier hur vi förebygger. Där ser vi en stor skillnad idag från olika leverantörer hur man jobbar förebyggande med vingar till exempel. Och tar man inte hand om det i tid, då får man stora, stora konsekvenser längre fram.
Och något vi ibland får höra från personer som inte är för vindkraft är ju att det kan, man visar på de haverier som skett, att det kan vara farligt, de brinner upp eller ramlar omkull. Hur viktigt är servicen för att undvika det, och är det... Har det varit serviceproblem som har gjort att de haverierna som man ändå ibland då ser exempel på Facebook och andra ställen, att det är servicen eller är det designfel eller konstruktionsfel som har gjort att de trillat backen eller brunnit upp?
Ja, väldigt bra fråga. Nu är inte jag tillverkare här och jag vill inte gå in och smutskasta någon här heller, men det jag kan säga är när det väl sker så blir det ju en stor utredning, både tillverkaren själv men även haverikommissionen. Och det jag måste säga är att branschen är väldigt, väldigt seriös här och tar tag i, till exempel har man problem med bultförband. Även om vi har serviceavtalet så kommer tillverkaren ut och utreder även på de turbinerna. Så de tar ett otroligt stort ansvar tycker jag för att det inte ska kunna ske. Sen är det lite otacksamt med vindkraftverk för de syns ju överallt. Mm. Och alla maskiner har ibland sina problem. Men står de i en industri så ser ju inte lokalpressen att det har hänt någonting in i den industrin, att en maskin har fattat eld eller vad det nu är. Men vindkraften är ganska utsatt från allmänheten och så fort det händer någonting så syns det i media. Mm. Så jag ska inte säga att jag tycker vi har ett generellt problem i branschen, att vi har stora haverier. Och när vi väl har det så är vi väldigt, väldigt seriösa. Mm. Så jag är inte så orolig för det. Sen är det så här, den här teknikutvecklingen som har varit är ju helt enorm. Jag kommer ihåg när jag byggde vindkraftsparker, det var ju V112 då med 130 meter en avhöjd. Jag tyckte, nu kan vi inte bygga större, tyckte jag som ändå höll på med byggnation. Att det tog mycket längre tid att flytta kran och det var väl 30 lastbilar bara för att få dit kranen. Mm. Och nu börjar vi titta på ännu högre och offshore, det är ju helt enormt. Och det är klart att hur ska allting hålla i längden? Mm. De ska stå där i 30 år då kanske. Mm. Men det har de säkerligen räknat på. Och vissa kanske har räknat lite sämre än alla om man tittar på vad som händer just nu. Mm.
Det måste ju bli viktigare i... Vi har ju många lyssnare som sitter på utvecklarsidan och planerar parkerna och sådär. Och måste ju vara lite viktigare att då tänka på service och drift nu när de blir större och större. Är det något medskick du vill göra till alla de som nu sitter här och planerar en ny park och funderar på det här med service? Är det någonting man ska tänka på där?
Ja, alltså hur man konstruerar själva sajten i sig är ju oftast ganska självklar, för det kommer ofta en kravspec från tillverkaren. Det som jag tycker och vill göra ett medskick här, eller göra ett medskick, det är att man även tittar på när man köper turbinen att man har rätt att få ut dokumentation och åtkomst till skada information. Så att i förlängningen om 10 år så kanske du vill gå ut och få hjälp av oss eller någon av andra oberoende serviceföretag, att det ska kunna ska man säga, vara möjligt för andra att kunna drifta parkerna. Eller att du själv har vuxit så mycket som bolag att du själva vill ha en egen serviceorganisation. Då måste du redan från början ha ställt de kraven så att du kan få tillgång. Och det gör ju att du får fler alternativ eller har möjlighet. Du kanske fortsätter med turbintillverkaren till the bitter end. Men då har du i alla fall haft möjligheter under resans gång.
Mm. Vi sen tar och dyker lite djupare inom säkerhetsfrågorna som är väldigt viktiga och som många bolag verkligen trycker hårt på att de har safety first. Hur skulle du säga att ni inom Deutsche Windteknik jobbar med säkerhet och hur har det utvecklats över tiden? Är det någon trend som du har sett som ändrats?
Jo, men vi har väl alltid haft en väldigt högt tänk och säkerhetstänk i det vi gör. Det är ju uppenbart att vi har risker. Vi har hög höjd, vi har starkström, vi har klämrisker. Så att många har förståelse att det finns risker och därför jobbar vi också väldigt förebyggande och utbildar väldigt mycket vår personal för att jobba tryggt. Det jag kan tycka som jag saknar i branschen, det är lite mer samverkan i detta. Alla jobbar på sin kammare och man delger inte så mycket. Men för mig så tycker jag den självklarheten att vi borde delge mer, för att vi har ju vår personal där ute. Mm. Och ett människoliv ska ju inte ske några större missöden helt enkelt. Så där önskar jag att till exempel som Svensk Vindenergi eller någon av branschföreningarna driver de här frågorna lite bättre och starkare för att vi gemensamt ska kunna bli ännu bättre. Jag tycker vi har en väldigt hög nivå, alla i branschen, men vi kan bli ännu bättre.
Ja, det måste ju vara viktigt om man har personal, om de ska lära sig nya rutiner när de byter arbetsgivare som en tekniker. Det kan väl uppstå lite liksom risk i det där. Men, eller finns det någon form av ISO-standard eller någon typ av generisk rutin för arbetet som man måste förhålla sig till? Eller?
Ja, men nu jobbar vi ganska centralt med de här frågorna, så att vi har en avdelning i Tyskland som jobbar centralt med de här frågorna, som skickar ut riktlinjerna till respektive enhet även utanför Tyskland då, hur vi ska jobba. Mm. Och branschen är så pass internationell, så det är väldigt ungefär, ska jag säga, det skiljer sig lite, och givetvis om du är i UK så har du en lite högre standard kanske än vad du har i Tyskland, hur du jobbar med vissa saker, men åter till frågan, jag tappar den lite där.
Nej, ja, men finns det någon ISO-standard som på något sätt reglerar det här, och sen också har kunderna någonting att säga till om i hur ert säkerhetsarbete och de säkerhetsrutiner ni jobbar med ser ut?
Ja, men det har ju till exempel Arbetsmiljöverket som är myndighet som ställer sina krav, och de är ju ganska självklara. Mm. De har en CE-märkning av turbinen som också ska motsvara en viss säkerhet av turbinen, och att dokumentation finns, och att också att våra kunder också, för de är ju, står ju unikt på olika parker som också har innebär en viss fara emellanåt, så att de är också skyldiga att delge detta. Men just en ISO-certifiering vet jag faktiskt inte. Jag är lite för dåligt insatt i just dem. Men om det skulle vara så hade det ju varit önskvärt. Mm. Absolut.
Vilka skulle du säga är de farligaste momenten som era tekniker ute på site möter?
Ja, men egentligen så tror alla att det är fallrisk. Men när jag jobbade i turbinen har aldrig varit så trygg, för du är alltid säkrad när det finns risk för fall. De mest förekommande skadorna vi har är att man kanske stukar foten för det är lite uppkört på sajt, eller att man står med ett handverktyg och man slinter lite och slår sig själv på nosen. Mm. Och det är ganska, det är inte så allvarliga incidenter. Så det mest, ja, oska till exempel, det är inte någon turbiner vi konstruerar kunna ta emot oska, men då vill vi helst inte vara i turbinen, eller vi ska inte vara i turbinerna. Sen tror jag just som alltid till och från vindkraftverk är den farligaste situationen. Trafik och väglag.
Man klättrar inte så ofta längre inne i tornet, va? Och när man gjorde det, var man säkrad då också, eller vad var rutinen kring det?
Jo, men det är man är alltid säkrad. Mm. Som sagt, är det risk för fall så ska det finnas någon typ av fast förankringspunkt eller ett system eller glidskena där du kan ha en fallskydd kopplat i. Och numera, jag tror det är cirka 74 meter som Arbetsmiljöverket har satt som krav att det måste finnas hiss om det är över 74 meter. Mm. Och det gör ju då att vi har hissar i nästan alla turbiner som är byggs. Men indirekt måste du ändå klättra en liten bit i slutet. För hissen kan inte gå ända upp, tyvärr.
Finns det någon statistik kring olyckor inom service för vindkraft? Hur vanligt är det med olyckor?
Nu har jag ingen statistik här, men vad jag vill minnas är det där det händer flest olyckor oftast vid byggskedet. Och det är ofta, jag har också jobbat inom installation och det har mycket olika nationaliteter och turbiner som monteras och kanske inte är helt i drift eller besiktigade där. Men det är så himla sällan tycker jag det händer några större allvarliga incidenter. Och vi jobbar ju globalt, inte bara i Europa utan utanför Europa, och alla samlar på sig information och delger när vi ser risker som händer. Så där tycker jag vi är duktiga, inte bara vi utan branschen i stort.
Du var inne på det lite tidigare här att höjden är inte en riskfaktor, men det är ju ändå en högt upp, så skulle du säga, kan man jobba som servicetekniker om man är höjdrädd?
Ja, det är en bra fråga. Jag själv måste tycka att när man är ett vindkraftverk, ju högre upp man kommer, svindlan försvinner lite. Det är nästan värre när man står på ett hustak 10 meter upp eller 5 meter upp. Sen är det ju oftast olika sektioner. Det är inte det att, ja, det är klart att går du upp på taket på maskinhuset och tittar ner så är det väldigt högt ner. Mm. Men där du jobbar, du kunde lika gärna jobbat 100 meter under jord oftast. Så, och just på tal om höjd, den stora risken vi ser det är ju om vi får en olycka i turbinhuset. där en av våra kollegor blir medvetslös till exempel. Yes. Räddningstjänsten idag i Sverige är inte, ja, vissa finns det ju med höghöjdsutbildningar, men oftast måste vi förlita oss på att vi, den kollegan som är med, man jobbar alltid två och två i när man jobbar minst två och två i turbinerna. Och det är för att skulle den ena skada sig så är vi utbildade att kunna fira ner den andra, antingen i tornet eller på utsida av tornet då. Och där ser man väl den största, verkligen allvarliga konsekvensen om någonting sker, om man får ett hjärtstopp eller vad än det kan vara då. Men där minimerar vi också mycket att vi har läkarundersökningar återkommande med EKG och de här bitarna, så att man är hyfsat frisk när man jobbar på höjd.
Men så ingår det då att det heter väl repellera, va? Om man då, man måste kunna göra det på utsidan av tornet för att bli servicetekniker i princip, eller?
Ja, förr i tiden när jag började i branschen, då övade vi från vindkraftverken. Sen så märkte de det, men så här kan vi inte hålla på och stanna vindkraftverk stup i kvarten för att vi ska fira oss ner. Så då till exempel, vi har en tillverkare som heter Cresto som vi jobbar en del med. De har ju byggt en liten större lokal där vi kan repellera i en trygg zon inomhus då. Och där skickar vi ju vartannat år vår personal hela tiden för repetitionsutbildningar då. Så att
ja, där måste man ju, om det är brand, då måste väl alla kunna evakuera.
Så är det, vägen. Absolut. Så att det är ett krav att vi både har utrustningar med oss, vi kan snabbt evakuera oss ner, och sen då att de känner sig trygga i det också.
Det låter ju som att ni jobbar väldigt noggrant med det här, och det tror jag är jätteviktigt. Och för oss in på vårt sista avsnitt kring kompetensförsörjning, och i alla fall min bild är att man under många år har hört att det utbildas för få vindkraftstekniker. Hur skulle du säga att kompetenssituationen ser ut idag, och hur tror du den kommer se ut framöver?
Ja, jag själv har varit väldigt engagerad i den här frågan, då jag har själv varit med i ledningsgruppen på den utbildningen som finns på Campus Varberg då, som är en tvåårig utbildning för energiteknik med inriktning vindkraft. Och i början så fanns det en del skolor, sen försvann de och det fanns nog bara en eller två skolor kvar, varav Campus var den ena. Och såg man behovet i branschen med hur många som gick ut varje år, så var det ju några procent som det täckte. Men nu ser vi sedan två år tillbaka, så jag har sett att många, många fler skolor har startat lite kortare utbildningar bland annat, och även digitala, alltså distansutbildningar då. Och det är framförallt uppe i norra Sverige då, där de skriker efter arbetskraft. Så att visst, men det kommer ju aldrig räcka till skolorna. Och där måste vi som aktörer ta vårt eget ansvar, där vi själva har byggt en utbildningscentral i Tyskland, där vi kan utbilda, där vi har maskinhus stående i en stor hall där vi kan utbilda dem. Och sen också att vi utbildar på plats med, som vi kallar då, field trainer då. Så det är ett jättebehov, och det är tekniker. Sen har vi ju mycket andra, av projektledare till drifttekniker till med olika tekniska experter. Skada till exempel. Vi har ju en egen skadaexpert som jobbar bara med de här enheterna. Det trodde man inte man skulle behöva när man jobbar med vindkraft, men det är en jättestor fråga. Har vi inte kommunikation med turbinerna så vet vi inte vad som händer, så det är jätteviktigt för oss. Så att nej, jag tror det svåra är att vi behöver få folk att förstå att man kan jobba i vindkraften. Och där tror jag faktiskt nu, som till exempel högspänning som går på, nu vet jag inte vilken kanal det är, men där märker man redan att det börjar bli en diskussion bland kompisar när man träffar dem. Ah, shit, nu vet jag vad du håller på med. Och det är ju ganska... Det blir ganska bra tv, för det är högt, det händer mycket och det är snö och det är höga höjder. Så det tror jag absolut att vi behöver synas som bransch på ett bättre sätt, och där behöver vi vara ute i skolorna och få den här som börjar gymnasiet, när jag är klar här så ska jag bli vindkraftstekniker. Jag ska inte bli elektriker som pappa, utan ska bli vindkraftstekniker. Så det måste vi jobba med, och det är klart, sånt måste vi börja redan nu och jobba med, och framförallt de som nu, ja, utvecklarna som ska utveckla de här parkerna. Nu ska vi bygga en jättepark i Haparanda, säger vi. Och då måste ju, där tror jag att projektutvecklaren För han vet ju oftast kanske två, tre år innan att här kommer vi bygga. Mm. Ja, men de måste ju också vara ute i skolan och säga att om 2-3 år så kommer här finnas 30 arbetstillfällen och jag vill att ni ska vara en del av dem. Och då tror jag att man redan där kan få in många.
Du var inne på det här på lunchen, vi åt lite lunch innan inspelning här, att du så fördelar med att fler tjejer också skulle komma in och jobba med det här. Men om man då tillåter sig själv att ha fördomar så tänker man att det ska vara stora, tunga komponenter som ska baxas in och sånt där. Är det en fördom eller finns det liksom några sådana begränsningar att man ska tänka att man måste vara jättestark för att jobba som tekniker?
Det är ett krävande arbete att jobba som tekniker. Vindkraftverken är inte konstruerade jättebra alltid ergonomiskt. Mm. Men jag ser inga hinder i att tjejer inte ska kunna jobba med det. Det är ju bland annat de är mer vältränade än killarna, tror jag. Så absolut. Så vi välkomnar så många tjejer det bara går att få ut det här. För vi märker det att det gör skillnad och får en balans i både killar och tjejer där ute. Mm. Eller kvinnor och män för den delen.
Bra för kulturen.
Ja, absolut, absolut. Och jag nämnde just det här med att man numera ser väldigt många tjejer som kör lastbilar. Mm. Vad var det som gjorde det? Det skulle jag vilja förstå, hur vi kan locka fler till våran bransch. Och högspänning kanske är en del där. Det är de här Ice Road Truckers kanske som de blir inspirerade av som gick på Discovery. Och där kanske högspänningen nu kan öppna upp att fler tjejer söker. Mm.
Och vilka kompetenser skulle du säga ni behöver i er del av branschen framöver? Är det något särskilt skrå eller fakt som du tror är särskilt viktigt framöver att kunna täcka upp?
Ja, nu blir det återigen. Vi jobbar ju med drift och underhåll och det är ju såklart tekniker som är den stora, eller servicetekniker som är den stora andelen. Vi har cirka 70% av våra anställda är tekniker. Så att det är ju klart där elektriker behövs. Sen när vi tittar på kontor, vi behöver ju också växa med, vi tittar på IT-skada, jättesvårt. Just nu har vi söker vi efter en elkraftsingenjör, också jättesvårt att hitta. Jag pratade med en kollega, ja, lycka till, vi höll på i 3 år och då har de sitt kontor i Stockholm. Mm. Och då ska vi rekrytera i Varberg som är ett lite mindre samhälle. Så att det är så många olika delar där det behövs, men det är ju framförallt tekniska personer som vi behöver.
Och vilken typ av bakgrund? Alltså, är det en fördel att vara elektriker? Eller, alltså, om man tänker, vilka är spelplanen öppen för? Kan vem som helst bli servicetekniker?
Det kan man faktiskt. Jag tror, har man rätt driv och är intresserad, och framförallt ska man nog vara lite teknikintresserad. Mm. Vi har anställda som sökte, ja, men jag gillar att skruva med bilar på min fritid. Mm. Okej. Och jag vill lära mig det här. Det här verkar vara jäkligt intressant. Mm. Jag har alltid önskat. Att, har man den drivkraften, ja, men då kan man lära sig. Så vi är jättemånga som har blivit otroligt skickliga tekniker som kanske inte hade förutsättningar från början. Och det tror jag att det är viktigt för alla oss i branschen att tro på de här människorna som kanske inte har den rätta CV:et eller rätt utbildning. Och då ser man bara på mig själv. Jag är svetsare, jag sitter idag som vd för ett större bolag. Allting är möjligt. Mm. Och jag tror de som är intresserade, var inte rädda att kontakta bolagen och höra vad är det ni egentligen ni söker. Jag läser på ert fina annonser att jag ska ha det här och det här och det här, men krävs det verkligen, kan jag kanske få komma in ändå? Mm. Och det tror jag är jätteviktigt. Det är ibland svårare på större bolag att komma in, där kanske man måste ha med sig en utbildning i grunden, men hos oss så har vi både civilekonomer och civilingenjörer, men vi har också sådana som kommer med erfarenhet, och jag ser ju både för- och nackdelar med båda. Ja. Men den gemensamma nämnaren är drivkraften, vara engagerad och ha ett oss högt säkerhetstänk och teknikintresse. Så.
Inställningen. Mm. Vi hörde ju här tidigare, det går ju rykten om någon Harley Davidson åkande tekniker.
Ja, nej, men det är ett stort intresse jag har. Det är på sommaren framförallt och ta bågen och ibland åka till jobbet, men ibland ta lite längre turer. Och just den gången så skulle jag ner till Österlen, var tanken, på en liten MC-semester själv. och har aldrig varit i Älmhult, så jag åkte till Älmhult och sov en natt. Och sen skulle jag åka vidare till Österlen, och då var det helt kolsvart på morgonen, regn. Och då blev det istället att jag tog mig till mot Kalmar. Och då ringer en av mina kollegor och säger att vi, Linus, vad fan ska vi göra? Var mitt på semestern. Vi har en turbin som har stannat i Stora Isstad på Öland. Så sa jag, ja men jag tar den. Som tekniker för 15 år sedan. Jag visste, jag kan inte klättra upp. Men jag tänkte, jag kan i alla fall åka dit och se om jag kan starta den från bottenstyrningen då. Och jag fick faktiskt igång den. Och hade den då snurrat fler än 8 timmar, för den stannade på natten igen, så hade det varit en ännu bättre historia. Men kunden undrar ju, vad fasen är det för kille som kommer här?
Och då hade du skinnkläder på dig också?
Det hade jag. Svart hjälm. Och, ja, det är viktigt att ha den rätta utseendet man kör Harley, vet du. Så det var kul.
Och om vi tar den sista frågan som vi ställer till alla gäster, så är det, när du ser tillbaka på din karriär, vilka ögonblick eller projekt är du mest stolt över och varför? Något som var svårt men som du lyckades med?
Den här skulle jag ju funderat lite på, känner jag. Vilket jag säkert skulle kunna gjort. Men jag har många ögonblick där jag har varit, oh shit, kan jag det här? Framförallt när jag jobbade lite som konsult och vågade tacka ja. Och ibland hade man ju jäkligt ont i magen, men sen, bara för man var så jäkla prestige där och visa att man ska klara av det här, så gjorde man ju också det här lilla extra, och då gick det oftast. Så det är jag himla glad över, att man alltid har vågat. Och det är samma här med Deutsche Wintnik, och våga hoppa på det här en gång i tiden, så var det också något som jag verkligen inte ångrar, och jag har lärt mig otroligt mycket. Och nack, vad sa du?
Nej, men det var väl ett bra svar, eller hur?
Jättebra.
Så våga, helt enkelt. Våga. Jag är stolt över det, ja det är bra.
Stort tack, Linus, för att du kom till oss. Jag tror att ha dig här.
Tack själva för att vi kom.
Stort tack också ni som har lyssnat. Det var allt för den här gången. Gå gärna in och följ vår LinkedIn-sida, Vindkraftspodden. Följ gärna också vårt konsultbolag NeveraEnergy.se. Hoppas ni får en fantastisk helg, så hörs vi snart igen. Hej!